Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget idag, denna tisdag. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, vad håller egentligen Aktia Bank på med? Den frågan diskuterades flitigt igår, åtminstone kom på diverse kommentarsfält, la jag märke till. Igår nämligen så hörde vi att Carl Haglund får sparken från Aktia. Innan han har hunnit axla jobbet som vd en endaste dag. Och före honom så har rotationen på den här vd-pallen varit alldeles frenetisk. Så vad är det egentligen som händer i banken och hur påverkas den vanliga bankkunden när banken håller på och yrar på det här sättet? Det ska vi diskutera här idag i Slaget tillsammans med Svenne Holmström som deltar från studion i Ekenäs. Välkommen Svenne Holmström.
Ja. Eller, ja.
Där var du, Svenne.
Hej.
Hej. Jo, jag hälsar dig välkommen bara. Du är ordförande för Finlands aktiesparare och sen så ger du också råd och föreläsare om det här med att spara.
Så det stämmer riktigt bra det.
Där har vi dig i ett nötskal. Med dig för att diskutera här idag så har jag plockat in Stefan Törnqvist som är oberoende finansiell rådgivare, investerare och ex-bankir. Välkommen.
Tack.
Och det där, det måste jag säga om dig, Stefan Törnqvist, ännu, du är ju också, har ett förflutet också som bankdirektör.
Ja.
Och det var Ålandsbanken då?
Ja, det var Ålandsbanken Asset Management, kapitalförvaltningsbolaget som är grundat med Ålandsbanken och byggde upp. Och det fusionerades in i Ålandsbanken sen, så att det delar banken idag.
Jag menar, du känner till bankvärlden minsann.
No, det har jag jobbat i hela livet. Ja. Kapitalförvaltning var ju på sidan av bankerna för 20 år sedan. Nu säger jag ju Aktia att det är deras primärfunktion.
Nu börjar vi från början. Alltså, vad är en bank? Jag börjar med Svenne Holmström. Vad är en bank?
Ja, det traditionella är väl då det är att det är en aktör som ska förmedla behov från de som har överskott till de som har underskott. Alltså i praktiken man lägger in pengar på depositioner och så lånar man ut dem åt andra som behöver och tar ränta och behåller mellanskillnaden där. I princip är det som det är frågan om. Men precis som Stefan sa så fokusen har ändrat allt mer mot förmögenhetsförvaltning och alla möjliga andra tilläggstjänster och kort och allt möjligt. Så längs med vägen för att det hämtar helt enkelt bättre.
Vill du tillägga någonting till det här, Stefan?
Jag tyckte att Svenne sammanfattade det ganska bra. Alltså, sparbankerna har ju haft den här reklamen om den här pigan som var den första deponenten som hade fått litet överskott som hon deponerade i banken. Och på den tiden slånade bankerna ut de här pengarna till någon som behövde lån för att köpa ett hus eller vad man nu behöver pengar till att investera. Och så när räntorna, man betalar sämre ränta på depositioner än man får på lånen, så har man en räntemarginal och det skulle bankerna leva på den tiden.
Men det var ju klara bud då på den tiden. Det var helt, alltså enkel matematik.
Så var det. Det var enkel matematik ännu in på 70-talet.
No, alltså, men vad är problemet nu då alltså, som gör att, alltså, vad har Aktia för problem? Alltså det här kan vi ju prata om i en timme säkert, men att i ett nötskal, vad har Aktia för problem när de håller på det här sättet och byter chef med mindre än ett års mellanrum? Svenne Holmström.
Ja, alltså Aktia har ju genomgått en stor transformation. De ville ju tidigare då vara precis den här depositionsbanken och ha lite placeringar där på sidan om och förmögenhetsförvaltning vid sidan om. Men sen ändrade man strategin här på 2010-talet och sa att det är i första hand då, slutet av 2010-talet, det är i första hand då förmögenhetsförvaltning och sen att man också är en bra bank så där på sidan om. Och den här liksom, det som har ändrat i banken att man har ju stängt de flesta kontorerna, man har gjort mycket mer digitaliserat och liksom, det är ju svårt att komma in i den där banken som med många andra banker också, de är inte unika här på det sammanhanget. Men de har försökt ändra businessen i grunden från att vara en helt vanlig retailbank där du kan komma in och betala räkningar och få bostadslån till att hålla första hand på med premium och private banking, alltså människor med stort kapital, vi snackar liksom 50 000, 100 000 euro och därifrån uppåt gärna. Och den här förändringen har ju inte gått obemärkt förbi för att en stor del av Aktias kunder har ju varit väldigt trogna hela livet till och med. Och banken har haft jättestor marknadsandel i synnerhet i Västra Nyland och i Österbotten. Och nu har man då liksom ändrat då den här kundprofilen och vill ha ändra så att gamla kunder har liksom lämnat och varit sura eller inte fått den betjäning som man kanske har tänkt sig och sen satsa då på de här förmögnare kunderna. Så det är ju en ganska plågsam process när du ändrar en strategi helt och hållet och ändrar liksom kundsegmenterna och sådana här saker. Jag tror att det har varit liksom bekymmer med att få den här nya strategin implementerad helt enkelt. Mikko Ajub var det väl den första som skulle liksom dra den här strategin och sen då Aleksi Lehtonen och nu då Kalle Haglund också. Så att för att komma liksom till de här situationerna. Men jag tror att ingen av dem har egentligen insett hur problematiskt det är att ändra en etablerad aktörs image framför allt. Och förväntningar liksom som kommer från kunden att sällan är det som så att man bara har behov på placeringar utan man har ju familjen och då kan det liksom finnas behov på lån och det kan finnas alla möjliga andra behov. Och fokuserar du lite för mycket på bara en sak så kanske du tappar den andra ända. Så jag tror att det har varit bekymmer med att implementera den här transformationen från bank till förmögenhetsförvaltare. Där tror jag att biffen ligger.
Mm. Stefan Törnqvist, man har ändrat sin business i grunden. Så sa Svenne Holmström här. Och det är smärtsamt.
Det är klart att det är smärtsamt. Men att bank- och placeringsbusiness är ju någonting som har påverkats något fruktansvärt av digitaliseringen och av internet. Och folks beteende. Det klagas på att bankerna stänger kontor. Men jag vet som före detta bankman att vi funderar på att det klagades om man stängde ett kontor. Men man såg aldrig med kunderna på det här kontoret anyway. Men de ville inte att kontoret skulle stängas. Folk gör sina saker på internet idag och älskar att kunna sitta ute på sommarstugan hela sommaren och betala sina räkningar. Då pratar jag om de här som är mera förmögna som har råd att vara på sommarstugan.
Som har råd att betala sina räkningar?
Betala sina räkningar och vara på sommarstugan. Men man kan vara var som helst. Man kan vara i Spanien, man kan vara var som helst och köta sina ärenden precis som man skulle vara hemma. Det här är ju en grej som kunderna också vill. Alltså om någon bank skulle leva kvar på 70-talet med bankböcker och man måste gå till banken och betala, så den businessen skulle inte finnas mer.
Men inte har ju någon sagt att det här nu handlar bara om digitaliseringen eller om det att man kan, utan det har, Svenne Holmström använde ett uttryck, han sa image. Alltså du känner att du inte längre, att den här banken är inte för dig, eller vad är det som det handlar om med den här imagen?
Alltså en sparbank har ju grunden varit, som de säger, reklamen, den här pigan som kom med sin besparing och var den första deponenten. Det var en varmansbank, man tog emot varmansbank och så hade de ganska aktivt haft en ganska kraftig finlandssvensk profil så att det lite hört till som finlandssvensk var kund på aktie eller någon annan svenskspråkig sparbank. Men det där, nu har man ju frångått det där, antagligen har man märkt att det är liksom, som Nalle Wahlroos sa, att vanliga småkunder hämtar bara sand in i bankkontoret. Man måste liksom profilera sig på annat sätt för att få lönsamhet i det hela. Och man kan också, varmansbank kan man vara, men då ska man vara väldigt effektiv och köta det digitalt. Sen så hade ju skett en sak till, och det här kapitalkraven för bankerna, som det är egentligen kommittén i Basel som är master of the universe som sitter och bestämmer att hur mycket kapital bankerna måste hålla på sidan för olika tillgångar i balansen. Och det är de som bestämmer vad som är lönsamt för en bank. Vi har en mycket kraftig överreglering idag. Det är liksom, vi pratar om tiotusentals förändringar i finansbranschens myndighetsreglering sen finanskrisen 2009.
Ge några exempel, alltså vad för reglering?
Det kommer massa bestämmelser om hur mycket kapital du måste ha på sidan. Men till exempel en sån här grej att styrelsen måste själv evaluera sitt arbete en gång per år. Det måste kommas ihåg, annars så blir man upphängd som skurk i kauppalehti. En gång per år så måste styrelsen komma ihåg ett protokoll för att vi tycker att vi har gjort vårt jobb bra. Men det finns ett virvar av alla möjliga små myndighetsbestämmelser. Det är en ganska tjock lunta på Europanivå, på global nivå idag. Lagar om penningtvätt och allt sånt här. Och aktiers stora bekymmer är det att de är för små för att kunna ha, som Nalle Wahlroos sa någon gång i världen, ja, mina finansinstitut är tillräckligt stora nog för att bära de här kostnaderna. Då på den tiden hade Nordea 800 matematiker och jurister på jobb bara för att klara av de här myndighetsdirektiverna. Aktier har precis samma myndighetsdirektiv som Nordea.
Intressant. Vad säger du, Svenne Holmström, om den här analysen som Stefan Törnqvist här levererar?
det stämmer mycket bra att den här verksamheten är jättereglerad i dagens läge. Och det syns ur kundsynvinkel så enkelt att om du försöker ringa och ha någonting liksom ärende åt din bankkontakt, så det ska spelas in och det ska identifieras och det ska det ena och det andra. Så det finns jättemycket mycket reglering som gör att, helt enkelt att det känns ibland lite trögt att kommunicera med dem. Men det är ju inte bankernas fel, den här regleringen. Utan, eller på det sätt och vis är det väl bankernas fel, för det har ju funnits då de som har gått där enligt där ribban är som lägst och då har man reglerat. Och det har nog gått, precis som Stefan sa, till överreglering också. Men en sak som jag skulle gärna poängtera här i sammanhanget också till det som Stefan sa tidigare om de här förmögna kunderna. Vi måste komma ihåg att det som Aktia gjorde tidigare var att man fostrade kunderna från att gå från studielån till bostadslån till att sakta mak börja investera i fonder till att bli en premiumkund, och sen kanske någon dag när man kanske får ett arv eller sånt så kanske man kommer in i private banking-världen. Och hela den här värdekedjan då från att vara en vanlig kund till att bli en förmögen kund, så är ju från min synvinkel åtminstone som kund i en bank tycker jag att det här är mycket intressant sak. Och jag tror att där är också en del av den här liksom plågan då att det har ändrat det här, hur man leder då inom Aktia. Att man går direkt på de här förmögna och skippar det här fostringskedet mer eller mindre. Klart att det finns ännu, men inte på samma tydliga sätt som det fanns i den gamla sparbankstraditionen eller innan traditionell banking.
Mm. Nu när jag studerade igår lite, det skrevs ju massor spaltmetrar om de här händelserna inom Aktia. Det är klart det intresserar, speciellt ska vi nu säga faktiskt finlandssvenskar, men också på finskt håll så har det lyft stora rubriker. Det här att hur kunde man få sparken under inlärningskedjan när man inte ens har tillträtt egentligen ännu som vd, vilket nu drabbade alltså Carl Haglund. Att vad är det riktigt som har hänt? Och hela svensk Finland är nyfiket att vad har hänt i kulisserna. Men det där, jag märker här att idag intervjuas en professor i finanspolitik, eller vad det rahoitus heter det här på finska, alltså Vesa Puttonen. Jag vet inte om ni har läst den här intervjun med honom. Från Aalto-universitetet, och han säger att han kommer att det här är helt unikt, att han har aldrig varit med om något eller läst om någonting sånt här förut och tycker att det här är oerhört att det går på det här sättet och att banken beter sig. Han ger andra exempel också på vad jag har gjort tidigare. Vad tänker Stefan Törnqvist om det här Vesa Puttonens utfall här?
För det första så ska jag ju konstatera bara att det är väldigt länge sedan jag har förstått mig riktigt på vad Aktia sysslar med. Jag suttit och tittat på hur det har stött och blött om att köpa ett talerisk kapitalförvaltning som var en helt främmande kultur för Aktia. Liksom. Det var så stor kulturkrock som det kan bli. Och så jag håller helt med Puttonen liksom, att Aktia har nog ballat bort sig. Och framför allt det här då med Haglund, att man utser honom till vd och liksom han... Ja, det, av ordalydelsen att döma så känner man så att det var styrelsen som inte ville ha Haglund till sist.
Men han har ju själv varit i styrelsen.
Ja, men inte kan man ju utnämna sig själv. Det är bara i stiftelsen som styrelsen utnämnas, kan utnämna sig själv. Så att det här är ju enkelt på det sättet att ägarna i ett bolag, aktiebolag utser styrelsen och styrelsen utser en vd. Mm. Och styrelsen kan välja vdn då inom sig själv då, om den här personen jävar sig, övriga styrelsen tycker att det är en duktig människa vi känner och litar på, så fine. Det som, så jag håller helt med Puttonen att Aktia har nog ballat bort sig. Det här är en ganska konstig grej. Och till saken hör ju det att då Erkki Etola, som är väldigt förtegen, man hör hemskt sällan någonting om honom i pressen eller i offentlig uttalande. Men han sa någonting, och han sa att han inte hade blivit informerad om att Haglund blev utnämnd till vd.
Vi måste skjuta in här nu för den som lyssnar och inte har läst alla artiklar om det här. Så alltså Erkki Etola är alltså den nya, han äger alltså den största andelen av de här Aktias aktier.
Här ska vi ändå korrigera att han äger knappt 20%
ja,
av aktierna.
Ja, men största enskilda andelen.
Han är största enskilda ägaren, ja. Att han hade 10% tidigare, men han fördubblade sitt ägande då genom att RG Partners gick ut.
Men i de här fallen så brukar man ju i alla fall, liksom, om jag har ett bolag ensam så bestämmer jag. om jag och Bettina och Svenne har ett bolag tillsammans så tar vi och funderar tillsammans att vad ska vi göra då? Vad utnämnar vi? I ett börsbolag finns så många ägare att man inte kan fråga alla. Men Erkki Etola ägde nästan 10% också innan den här RG-affären. Och jag tycker ju nog att liksom, om man har några stora ägare så skulle jag nog i alla fall innan man utnämnar någon fråga, vad tycker du då? Är det okej för dig? Nu fick han mitt i allt 20% och det innebär att ägarna bestämmer vem som är i styrelsen och styrelsen bestämmer vem som är vd. Det har hänt någonting där på vägen. Mm. Ingen vet vad, för de som vet säger ingenting. Så det är lätt att sitta i offentligheten och tala, för jag vet inte heller någonting.
Men ett såsande utan liket ser det ut att vara i alla fall. Svenne Holmström, du har ju själv en bakgrund i Aktia. Och du sa att ända fram till 2010 ungefär så var det någon sån här ganska traditionell bank som sen skulle styras om. Alltså, vad säger du om den här sista vändningen här nu? Jag menar, du har inte varit på Aktia på länge, men i alla fall.
Ja, jag slutade ju Aktia 2017 att då kände jag att nu räcker bankbranschen bra för mig. Men det att, alltså vi kan ju bara spekulera eftersom banken inte berättar vad det har skett. Och det spelar ingen roll att om det är en bank eller vilket bolag som helst. Utan här är kanske den stora utmaningen nu, den här krishanteringen i Aktia. Och eftersom de inte berättar rakt ut vad som ligger bakom så blir det bara marknadsspekulationer och förtroende för både styrelse och ledning och banken, bolaget i sig, minskar. Och det är inget fel på att man ändrar på en strategi i en bank eller ändrar på en strategi i ett bolag, det är helt okej. Men det ska ju finnas någon form av kontinuitet. Och den förra Messias som de väntar på då, den här Aleksi Lehtonen, så de väntar ju 1,5 år på att han kom och sen orkar de se på vad han höll på med 1 år. Och jag kan garantera som gammal bankman kan man väl säga att på 1 år så implementerar du inte jättemycket. Du ser inte resultatet på de förändringar som du gör, utan det här kräver lite längre tid. Och där flög han ut så det visslade och inkommer följande och han flög ut innan hans börja. Så det är ju liksom kriskommunikation, så det är liksom A och O i det här sammanhanget. De borde komma ut i offentligheten och berätta att vad det här ligger bakom så att vi kan sluta spekulera. Till exempel om Erkki Etola har ringt och sagt att jag vill ha en egen typ dit. Nej, men säg det då i offentligheten att nu vill nya huvudägaren ha den här riktningen och då kör vi enligt det. Men de här onödiga spekulationerna, det förstör bankens rykte, det skapar osäkerhet, det minskar på aktiens attraktivitet som placeringsobjekt och det får också personalen högst antagligen att fundera på att vartåt är vi på riktigt på väg, att har vi en kompetent styrelse, har vi en enhällig styrelse, drar de åt olika håll också inom styrelsen, hur ska då ledningen kunna anpassa sig enligt det där, så den här osäkerheten som nu har skapats så det är ett sätt att förstöra ett bolag inifrån. Så jag hoppas att man inom kort tar nu sig kragen.
Men du sa att du var där till 2017.
Ja.
Du sa att då tyckte du att nu får bankingvärlden, det räcker för dig. Vad var det som hände 2017 som fick dig att kännas då?
Ja, jag gillar ju den här vdn Jussi Laitinen och då 2010-11 efter finanskrisen så blev ju regleringen allt kraftigare och kraftigare och man såg att han plågades med de här förändringarna också i hur man ska liksom leda en bank och så vidare. Och jag tyckte ändå att han skötte det ganska bra, men det kom ganska många samarbetsförhandlingar och sånt här. Sen när han slutade så kom ju Martin Backman dit och det blev ett jävla helvete av det.
Hur så?
Nå, men vet du, det blev nog oredigt. Det var liksom, han fick ju fara ganska snabbt också och av orsaker som går att läsa i media. Men att det blev ju, jag tyckte att stämningen blev lite dålig där också. Jag kände att nu finns det annat att göra. Men sen måste jag också säga att det var nu inte bara Aktias fel det här att jag slutade. Utan nu är det helt enkelt så att jag är en liksom old school rådgivare. Jag tycker om att man har öppna dörrar och att man kan diskutera med sin rådgivare. Och man tar sig tid och allt handlar inte bara om en sak utan man tänker på helheten och så vidare. Så jag är lite för gammalmodig för modern banking helt tydligt. Men tydligen så går det att göra det också här. Som jag sitter i Ekenäs tänker jag direkt på Ekenäs Sparbank att nu går det att göra det på det viset ännu också och göra det bra. De växer så det knackar bara.
Jag har öppnat flera filialer bland annat i Hange och visst Kyrkslet den sista.
Ja, de går ju helt mot strömmen här. Så det där... Men det ändrar den där bankingbusinessen och inom Aktia så tycker jag att det har varit ganska tätt med byten inom ledningsgruppen. alltså de anställdas ledningsgrupp och sen också inom styrelsen, att det har varit jättemycket sådana här att man har varit korta tider, ett år, ett halvt år, ett och ett halvt år, och sen har man blivit utbytt. Och då saknar man ju kontinuiteten, och jag tänker att det här måste ju synas neråt också i organisationen, att är det här värt att arbeta för? Och det intressanta var ju för min egen del att jag kände ju i mitten av 2010-talet, typ där 14-15, att japp, det här är det liksom stället som jag ska liksom bli till pensionen på. Så nu ändrar det ju väldigt mycket där också på kort tid.
Mm. Jag tänkte här före, jag måste inflika, här kom igen tidigare än för några minuter sedan upp namn som kanske också folk inte vet vem vi talar om. Alltså, innan Carl Haglund så då var Aleksi Lehtonen då vd på Aktia. Och honom väntade på länge därför, för han kom visst från, var det Nordea? Nordea.
Så var det.
Ja, och därför måste de alltså vänta på att få loss honom därifrån, att han skulle få gå från en bank till en annan. Och man väntar på honom som uppstigande solen, och sen så blev det pannkaka tydligen. På något
det blev
sätt.
Ju på samma sätt med Mikko Aijub, att han kom ju också från Nordea. Så Nordea satt nog ganska hårt åt att man sitter på avbrytarbänken ett och ett halvt år och väntar på att man får börja dona.
Stefan Törnvist, vad tänker du om det här, att förklara här Svenne Holmström om hur banken ändrades under bara hans karriär?
Alltså världen ändras och den här liksom bank som business, digitaliseringen, internet, folks beteende, att man sköter saker själv och går inte in på ett kontor. Och för att inte tala om den här fruktansvärda myndighetsregleringen som gör då liksom att det är orsaken till att jag inte är bankir idag. Jag tyckte precis som Svenne om att sitta med mina kunder och ge råd åt dem och sköta deras pengar och så bortåt. Och mitt i allt så skulle allt dokumenteras och skrivas ner. Och jag kunde inte mer tänka på att vad som är bäst för kunderna. Utan jag skulle liksom fundera att vad säger regelverket, och sen först kom kunderna. Och det där, men så klart att världen har ändrat, men det har ändrat för alla banker och bankifirmor. Och Aktias problem är att de är just precis tillräckligt stora för att ha alla regler och direktiv som finns, men ändå för små för att riktigt bära kostnaderna. Så att de borde bli större eller så krympa som Ekenäs Sparbank, som är så pass liten att de gör något
unikt.
Annat som är då liksom ganska lätt beträffande de myndighetsdirektiv.
Så det finns ännu kvar. Jag menar, jag känner ganska bra till systemet i Storbritannien där det finns en skillnad mellan banker och så kallade building societies. Och det här namnet building society kom väl i tiden också för det när folk tog alltså huslån. Och då hade man, alltså de sysslar inte med investeringar och sånt, utan de just bara lånar ut pengar och så här. Jag tänker så här att nu har ju vanligt folk tislat och tasslat om det här väldigt mycket. Och ni nämnde här att alla bankerna har den här utmaningen. Aktias problem är kanske det att de inte är tillräckligt stora sen för att ha råd. Det var du som sa det, Stefan Törnqvist, att betala för allt det här extra som den här byråkratin medför. Men det där, inte hör man ju om andra banker där de byter vd en gång i året och kickar någon före den just har börjat. Så vad är det specifikt med Aktia som gör att det här är ett sånt getingbo? Vet någon eller tror någon någonting här?
No, i ett aktiebolag, ett börsbolag, så överst är ägarna. Och här man då till exempel Kone, som jag brukar tycka som ett av Finlands bäst skötta bolag, som har en fysisk ägare, Antti Herlin, och nu är barnen med. Så det har aldrig varit frågan om att var husbordens röst finns. Att man kan där som bäst ringa Antti och fråga, eller styrelsen kunde ringa, vad tycker du nu då? Aktia har varit liksom spritt ägande, så att det var antagligen någon gång var det finlandssvenska stiftelse här bakom, sen har de liksom tagit steget bakut och det har liksom blivit lite vakuum. Men man utnämner ändå en styrelse, ägarna utnämner en styrelse, och då ska styrelsen skapa strategi och driva det och utnämna en vd som då förverkliga den strategin som styrelsen fastställer, så övervakar de varann och sen ska man ha ledning som driver det där. Nu är det svårt att säga som utomstående att det inte riktigt har funnits någon klar huvudägare och det där, varför har styrelsen och vdn inte klarat av liksom? Är det nu så här att styrelsen liksom väljer att byta vd för att själv sitta kvar, men styrelsen har ju också bytts ut. Ja. Att det har varit väldigt rörigt. jag hoppas ju att Etola då för aktiers skull sätter liksom ner foten och fastställer en strategi tillsammans med de andra stora ägarna. Och sen utnämmer en styrelse och en vd som får hålla på lite längre och göra någonting av det här. För aktier har ju ingalunda liksom ett dåligt utgångsläge. Men de borde hitta en människa då som har befogenheter tillsammans med styrelsen att strukturera om aktier helt och hållet. För så som läget nu är, att det läcker i alla ändor och man inte riktigt har fokus på någonting. Man säger att man sysslar med förmögenhetsförvaltning, men frågar man på stan här så är inte aktier riktigt känt för förmögenhetsförvaltning, utan det är nog andra namn som kommer högre upp på listan. Du måste vara bra på någonting i dagens värld. Framförallt när vi pratar om private banking så måste du vara duktig på din sak för att få de här rika kunderna. Som dessutom kan välja en bank i Luxemburg lika lätt som en bank i Finland idag om de vill.
Mm. Svenne Holmström, vad tänker du om det här som Stefan Törnqvist här gav uttryck för?
Ja, det är bara spekulationer, men och jag kan också bara spekulera, men det är ju det att om man tänker liksom Aleksi Lehtonen då, den förra vdn, så han var ju då ett år, så som jag sa tidigare, så det är ju en väldigt kort tid att säga om en strategi fungerar eller om den inte fungerar. Och det gör ju då det att om man som vd vill driva liksom ärenden åt ett visst håll, så då måste också styrelsen ha tålamod att se den här förändringen och vänta på de här goda tiderna också som kommer emot. Att jag tror inte att man inom aktier, alltså ska vi säga så här, att man har inte gått och väntat på högre räntor som ska hämta ett bättre räntenet och den vägen tjäna, utan att man kanske mer ser på den här businessen som är på väg att ändra, att vilka liksom fokuspunkter som bolaget har. Och jag tycker att man borde inom styrelsen ha mer tålamod. Det är det viktiga. Och också låta liksom det här lita på att den här vdn som man då tillsätter, att den kan driva den här strategin som styrelsen ställer fram. Och då är ju frågan att är det som så då att vd har berättat styrelsen att nej, men vet du, det är orealistiskt att vi måste göra på så här viset och styrelsen vill inte lyssna. Eller sen har inte de fått den här vdn att göra så som styrelsen vill. Det är jättesvårt att veta, men jag tror att det där tålamodet är ganska viktigt i sammanhanget. Och nu att då Haglund fick fara innan han ens hade börjat, så det har ju ingenting med tålamod att göra, utan det har helt enkelt att göra med personkemi eller eventuella personliga problem på Haglunds sida. Man kan inte veta. Och det är därför jag tycker nu att den här krishanteringen ska absolut måste accentueras i det här sammanhanget.
Men när vi talar om krishantering, så det som jag noterar var att på sådana här diskussionsforum nu så pratar man mycket om bästa brodersystem. Att ser du nu att sådana är de där bisarna där i bankvärlden, att de ska ha sin kaveri. Och speciellt finlandssvenskar får ju sig kring öronen här. Att så där är det sen när finlandssvenskar liksom har fingrarna inne någonstans i syltburken, så ska man ha åt kompisen jobb. Så på det sättet har den här krishanteringen kanske fallerat lite. Att det redan skrivs vilt sådana här upplägg. Har du sett av det här, Svenne Holmström?
Jo, det var ganska tydligt på de här kvällstidningarnas kommentarsfält. Så de var inte nådiga. Att det var ju två saker som dök upp där. Det var SFB och det var den gyllene handslaget. Det är de två sakerna som dyker upp här. Så ankdammen i allra största allmänhet tar nog en törn av det här också. Och nu skulle det se ganska skitigt ut om Haglund nästa vecka berättar att nu blev han vd för någonting jättehäftigt inom finlandssvensk näringsliv eller något sånt. Nu skulle det se lite skumt ut hela liksom helheten i så fall.
Ja, jag sa här i början att jag ville ha svar på frågan också hur det här påverkar den vanliga bankkunden. Ponera nu att man har sina lån och sina pengar och vad man nu har i aktier. Man är inte någon stor förmögen människa som har en massa placeringar, men man har liksom sitt dagliga bankbehov alltså i aktier just. Vad säger ni, vad ska man tänka, hur ska man göra i den här situationen? Stefan Törnqvist först.
För en vanlig bankkund så det här är ju ingen större grej. Jag tycker att aktier har ju rullat på helt okej utan ledning. Hur många år som helst. Jag menar, man väntar på vd och man har haft ett som Svenne sa så bra, att en ny bank-vd hinner inte göra någonting på ett år. Så att för en vanlig kund så är det här nog ingen större större sak på kort sikt. På lång sikt så leder det här ju nog till att aktier får ju, om du håller på och tjablar så här och förtroende sviker på marknaden, så får ju aktier med tiden svårt att erbjuda konkurrenskraftiga depositionsräntor och låneräntor. Man ifrågasätter hela liksom placeringssidan och förmögenhetsförvaltning om någonting, så är det liksom en förtroendebusiness. Och har man då större pengar, så då har vi bara 100 000 depositionsskydd. Så att liksom aktier har nog inte råd i längden att hålla på och balla bort sig så här som Vesa Puttonen sa. Utan precis som Svenne också sa, att det skulle behövas nu att någon kommer ut och säger att det här är vår långsiktiga strategi. Nu gör vi så här de kommande 5 åren, gärna 10. Så att alla vet varifrån det blåser. Och sen strukturerar man om det. Det kan kännas ganska hemskt för aktier, men det måste göras. Man kan inte hålla på och fortsätta på det här sättet att man byter vd som andra byter skjorta.
Vad säger du, Svenne Holmström?
Ja, jag tänker liksom att aktier får ju problem med rekrytering. Att vem är beredd att ställa upp som följande vd då? Jag menar, om du vet att man kan få sparken efter 0 dagar också, så nu är det en oattraktiv plats. Att flera av mina kompisar har skickat, aj, har de frågat efter dig, att kommer du dit? Så har jag bara skämtat tillbaka att nej, jag är inte beredd att få sparken inom 1-2 år. Glöm det. Men det är ju så här som det går sen då, liksom med förtroende och sånt här. Och nu kan man ju liksom lite fundera i längden också, att om det är liksom oroligt inomhuset, så hur lockar det sen de här sakkunniga som behövs för att hjälpa kunderna att nå de här framgångarna då på placeringssidan? Att vill man på riktigt ha liksom en, vill man på riktigt jobba i ett hus där imagen kanske då tar stryk av sådana här saker som ska gå säkert att sköta mycket snyggare med bättre tålamod och bättre samförstånd. Så nu är det ju liksom inga, som Stefan säger, inga direkta verkningar på det viset på kort sikt, men på längre sikt så nu har man ju svårt att hålla bra typer på jobb om det ska liksom vara så där blåsigt i huset. Och att veta sen då liksom som anställd att åt vilket håll är vi på riktigt på väg, och sen kommer någon konkurrerande bank och säger att hej, skulle du kunna komma hit och här har vi sånt här och du får göra på det här viset. Och nu liksom hastigt låter ett annat erbjudande väldigt lockande.
Vad tror ni om de här förmögnare kunderna som nu ändå finns kvar säkert i aktier också? Drar de öronen åt sig nu?
Helt säkert. Helt säkert. Alltså jag har jobbat väldigt hela mitt liv med förmögenhetsförvaltning och förmögna kunder. Och har man pengar är bekymmer också. Så att liksom, man vill nog gärna ha förtroende för den bank och framförallt den rådgivare man är van att tala med. Och som Svenne sa så bra, det är svårt att locka liksom bra människor, bra rådgivare och hålla dem man har. Det går lätt så här att man får betala lite extra lön åt dem och ja, då blir det ju sämre lönsamhet igen. Att man klarar inte sist av att helt enkelt hålla kulisserna uppe med låneräntor och liksom lönsamhet och allt på en gång.
Ja, specifikt inom förmögenhetsförvaltning är ju den här bankiren den viktigaste personen. Och samma sak inom premium banking, alltså där summorna är lite mindre. Säger allt mellan 50 000 och 500 000, som ju inte är små summor det heller, men i alla fall förmögnare kunder. Så där är också den här premiumbankiren är väldigt, väldigt viktig. Och det är ju den som de här personerna kommer att vara i kontakt med, så inte är det ju vdn, det är ju liksom ganska, ganska långt ifrån den vanliga kunden, men just den här bankiren. Och då kommer vi in på den här bankirens personliga framtid, att tycker man att det här är en bra arbetsgivare eller finns det något annat? Och lätt hänt går det just speciellt inom förmögenhetsförvaltning med stora summor, att när bankiren flyttar från en bank till en annan så följer kunderna med. Och det där är det är väldigt typiskt. Vi såg ju då till exempel när Aktias ränteteam sade upp sig på fondsidan. Och så de släpade med sig ganska...
När hände det här?
Ja, skulle det ha varit 2020 kanske. Mm. Någonting i de knutarna. Men då, när de stack iväg ett rosjekin i ett kompani, så de tog nog med ansenlig förmögenhet till annan bank. Och så här funkar det. Det är väldigt persondrivet inom förmögenhetsförvaltning. Att nu är bankiren mycket viktigare än den banken. Men sen det måste man säga ändå att för att en bank ska vara attraktiv som förmögenhetsförvaltare, så kräver det också att produktsortimentet är skick. Och det där, och för att klara av att upprätthålla det, så finns det nog också andra aspekter där i sammanhanget som gör att man är en pålitlig spelare, att man har ett bra produktsortiment och sånt. Så att om man har ett bra sortiment och du har bra bankierer, så kan du nog skapa precis.
Vad menar du med bra sortiment? Menar du då helt basic kundbetjäning också? Alltså, jag menar inte med kontor, men ändå.
Kundbetjäning, ja, men sen också när vi pratar om placeringar, så det kan vara private equity-placeringar, alltså sådana placeringar som vanliga personer inte direkt kommer åt, att som blir olistade bolag och olistade saker, sånt som där minimisummorna är upp över 100 000 galant. Sen att fonderna är skick, produktutbudet på placeringssidan, till exempel vilka marknader kommer du åt på aktier eller på ETF och indexfonder, att det blev lite tekniskt här nu, men jag säga placeringsprodukterna, att det finns ett sånt utbud som attraherar. Och aktier, det måste man ju lyfta fram, de är ju helt suveräna på ränteförvaltning. Där har de liksom lärt sig verkligen, och de är ju Finlands ledande på att köta räntefonder. Så där har de sin styrka. Så det är ju liksom redan en bra utgångspunkt att bygga vidare på. Det har de gjort också. Men det räcker inte ensamt.
Du ser ut som du skulle vilja inflika någonting, Stefan.
No, jag måste ju säga, jag tänkte här för mig själv. Jag har ju suttit och förklarat. Som privatbankier så är det ju dig som kunden frågar. Att, vad händer nu då? Varför var det så här? Jag tycker riktigt synd om de här människorna som jobbar som privatbankier och rådgivare på Aktia med de här förmögna kunderna. För det är de som får frågan, vad sysslar de med? Vad hände? Varför fick Haglund gå? Och de har under några år suttit och sagt att nu kom Martin Backman och så var det Mikko Ajub och så var det Alexi Lehtor. Och nu blir det bra, att det blir äntligen. Och då har de suttit och skrutit på Haglund och bitte alltså fick han gå. Det börjar vara så här att man har svårt att förklara det här till sist åt kunderna. Och det är jättetungt för privatbanken. Jag har gjort det här många gånger, så att jag förklarar ett och annat som har skett. Liksom, och man tröttnar på det nog till sist. Man vill nog ha en löneförhöjning för att fortsätta med det.
Jag kan tänka mig det. Alltså, hur lång tid skulle ni säga att Aktia nu har att sluta yra?
Det är en finurlig fråga faktiskt. Väldigt finurlig fråga. De borde ha slutat liksom yra omkring redan igår. Men det följande de borde ju göra är att faktiskt hålla fast vid en vd som kan leda den här organisationen. Ha mindre ombyte i styrelsen. Att man kommer till någon form av konsensus, och också mindre utbyte i ledningsgruppen. Att man blir mer samstämmig och har en konsensus som man arbetar enligt. Och det kan hända att man har haft för hård företagskultur, för hårt ledarskap, att man kanske måste gå lite mer på den mjuka vägen och fundera liksom vad som på riktigt är realistiskt. Att en sån här förändring som Aktia genomgår, så den går inte att genomföra på 5 eller 10 år, utan det tar mycket längre. Och jag tror att det som Aktia behöver idag är tålamod, och det här gäller inte bara Aktia, det gäller liksom bra många andra bolag också på börsen, och vi som ägare behöver också ha den här tålamoden, att vi inte liksom direkt och kräver dividender och mera dividender och det ena och det andra, utan att vi helt enkelt förstår att det tar sin lilla tid att bygga upp den business och att skapa det vad de har gjort. Och någon dag kan bolaget vara, som Stefan lyfte fram,
Men, alltså, du menar att på ena sidan ska man ha tålamod, både kunderna ska ha, och så ska vi ha de också internt ha tålamod, och andra sidan så är det jättebråttom att sluta med det här liksom.
Ja, alltså de har nu inte råd att yra mera. Att jag menar, säg nu att nästa vd kommer efter ett halvt år och sen är den ett halvt år eller ett år. Jag menar, då sitter vi här och spekulerar igen i Böle och Eknäs. Jag menar, ingenting blir bättre av det. Nej, de behöver nog mera kontinuitet nu.
Ja, Napoleon lär någon gång ha sagt att det är bättre med en dålig general än två bra. Och det som skulle behövas nu är att någon slår fast att det här är nu Aktias målsättningsstrategi. Det här kör vi de kommande 5 åren, och så gör man det på riktigt och visar då till investerarna och personalen och kunderna alla. Från det här hållet blåser det nu de kommande 5 åren eller 10 eller 20. Det är ju, den här resan är oändlig. Sen ändrar världen småningom, men någon borde sätta ner foten och säga att nu gör vi så här.
Exakt så, och sen dessutom borde de definitivt kapa av alla de här spekulationerna som vi leker med här nu, att varför Haglund slutade. Det är inte positivt för han personligen och inte positivt för Aktia. Så att kapa av nu ryktena och säg, så här gick det till och nu går vi vidare.
Avslutningsvis, ni har båda jobbat i den här penningbranschen länge. Hur nollo är det för Haglund, det här personligen? Genant.
det är jättenålot för honom. Alltså, att hitta nu en bra uppgift, att inte var han ju liksom med tiggarstaven tillbaka till Veritas och frågat, har ni by the way kvar min arbetsplats ännu? Nej, alltså det är ju en stor personlig förlust för Haglund, det är det utan vidare. Men sen ska vi komma ihåg, när vi pratar om börsbolag och börsbolagsvdn, de är inte långsiktiga i dagens läge mer. Att ett typiskt sånt här medieuppdrag är 4-5 år innan man får sparken. Och det är det typiskaste sättet som man byter arbete som börsbolagsvd. Så därför är de också bra betalda, för att det kan hända att det är inte så lätt alla gånger att hitta ett nytt arbete därifrån.
Jag skulle ju nog tro att Haglund faller på sina fötter. Han faller ju högt ifrån, men han faller på fötterna, så går det en stund och så hittar vi honom någon annanstans. Så att han svär nu en stund och så kavlar han upp ärmarna. Han är ju så erfaren och helt en duktig människa på allt sätt, så att månnet han nu hittar en plats någonstans, och kanske på finst håll.
Jag såg att det fanns spekulationer om att EK söker en ny ledare, och det var någon tidning som spekulerade om det här. Där förekom åtminstone karikatyrer på dem som skulle kunna vara tilltänkta, och ena så misstänkt ut som Haglund. Ja, men det tiden får utvisa den saken. Stefan Törnqvist och Svenne Holmström, jag tackar er för diskussionen här idag. Mitt namn är Bettina Sågbom, och vi får se vad som händer med Aktia, jag tänkte säga den finlandssvenska banken, som det nu kanske lite är ännu. Och det där, så återkommer Slaget imorgon med nytt ämne, samma tid, samma kanal. Hej då.